felfärdsområde, pahoinvointialue, ofärdsområde. Ja, det finns säkert många fler öknamn för välfärdsområdena, för de verkar inte vara helt populära. Och nu läser jag en del rubriker om hur dåligt ställt de här välfärdsområdena har det ekonomiskt. Allra värst går det kanske för södra Karelens välfärdsområde som nu står inför en pest- eller kolera-situation. Föreslå en budget som strider mot lagen eller köra ner så mycket att det inte kan säkerställa grundläggande vård. Du lyssnar på Nyhetspodden tillsammans med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi ta reda på hur välfärdsområdena egentligen mår med kommunforskare Siv Sandberg på Åbo Akademi.
Man kan se på den här frågan ur flera perspektiv. Ett perspektiv som är viktigt att ta med sig är ju att varje dag jobbar över 200 000 personer med att se till att folk får vård och att brandbilar rycker ut och att räkningar skickas och beslut fattas. Så det här verksamheten i de här 21 välfärdsområdena löper ju på ändå ganska bra. Sen har vi en förvaltningsmodell och ett finansieringssystem som har funnits i 3 år nu och som fortfarande är under uppbyggnad. Och där man ser tecken på att det går till det bättre, men där det också finns strukturella problem som bygger på hur det här systemet helt enkelt är uppbyggt från början.
Det här tycker alltså kommunforskare Siv Sandberg. Som jag sa lite tidigare är det nog södra Karelens välfärdsområde som har det allra värst. Så här ligger det till. Enligt lagen måste välfärdsområdena täcka sina underskott senast vid slutet av 2026. Enligt södra Karelens välfärdsområde är det inte möjligt att göra tillräckliga nedskärningar för att täcka underskottet och på samma gång kunna erbjuda grundläggande vård som alla finländare har rätt till. Så nu står det här välfärdsområdet inför ett val. Eventuellt bryta mot grundlagen eller föreslå en budget som bryter mot den så kallade finansieringslagen. Beslutet blev en budgetplan som klassas som olaglig, men man fortsätter erbjuda den vård som behövs. Och det här är ett ganska tydligt exempel på utmaningarna som välfärdsområdena nu står inför.
Välfärdsområdena finns i ett korstryck av väldigt olika förväntningar. De har ett lagstadgat krav på att ge service till invånarna, men samtidigt ett lagstadgat krav på att balansera ekonomin. I nyheterna har vi nyligen fått höra och läsa om södra Karelens välfärdsområde som hamnade i den här situationen att pengarna var slut. Och det här, då ställer de frågan till justitiekanslern först och sen till förvaltningsdomstolen att vilket ska vi prioritera? Att vi måste balansera ekonomin och vi måste ge service åt människorna. Att hur ska vi göra här? Att ska man med flit låta budgeten ha ett underskott för att kunna garantera de här servicen till människorna? Eller ska man dra ner på resurserna och se till att budgeten balanserar och sen blir människorna utan vård? Så det här är ett sån här korstryck som är inbyggt i den här modellen och som vi inte riktigt har någon bra lösning på. Sen finns det ett annat korstryck som märks för människorna ute i regionerna. Och det är ju ett sånt tryck att staten förutsätter att välfärdsområdena bygger om sin service, att de centraliserar verksamhet, att man lägger ner små enheter. Det framkommer till exempel i THLs rapport som kom ganska nyligen att de tycker att välfärdsområdena borde snabba på med att förändra sina servicenät. Samtidigt så vet vi ju det att människorna ute i regionerna, för dem är det jätteviktigt att servicen finns nära. Och de tycker inte att det är någon bra idé att lägga ner små hälsocentraler eller äldreboenden. Och för de beslutsfattare som finns i välfärdsområdena så är ju det här ett enormt korstryck, en balansgång. Att man vet att man har det här kravet från staten att man borde göra någonting åt servicenätet samtidigt som det blir en jättestor protest hos befolkningen när sådana förslag får offentlighet och man vet att det här betyder att den verksamhet som finns nära mig inte längre kommer att finnas eller att det kommer att finnas på ett annat sätt. Så det här det dubbla korstryck, alltså dels det här med verksamhet och ekonomi men sen också med det här vad staten tycker och vad medborgarna tycker.
Vi ska gå in på det där med centralisering om en liten stund. Men först vill jag ta upp Svenska Folkpartiets senaste utspel.
Även om det här säkert finns, här har vi säkert ett fall som kommer att gå upp till högre instanser, men i alla händelser så är det ju en absurd situation. Området har ställts inför. Att man bryter mot den ena lagen för att uppfylla den andra, eller så bryter mot den andra.
Förra helgen berättade partiordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz att han inte tror att södra Karelen är det sista välfärdsområdet som ställs inför den här omöjliga situationen. SFP vill nu se en förändring i hur välfärdsområdena får sina pengar. Men någon konkret lösning, det kunde undervisningsministern inte presentera.
Vi har inte ett konkret förslag, vi vill påtala den här uppenbara problemen.
Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen från Samlingspartiet svarar att en förändring i finansieringsmodellen nog är på väg. Hon säger också att staten kan erbjuda tilläggsfinansiering om det är så att välfärdsområdena inte kan erbjuda den vård som behövs. Södra Karelens välfärdsområde ansökte om den här tilläggsfinansieringen i år, men fick avslag. Kommun- och regionministern säger att de kan söka igen nästa år. Siv Sandberg på Åbo Akademi, om vi ska stanna lite på den här finansieringsmodellen, hur ser den ut i dagsläget?
Välfärdsområdena finansieras ju nästan helt och hållet av staten. Staten har en klumpsumma som för nästa år är budgeterad till 27 miljarder euro. Det är alltså jättemycket pengar. Sen fördelas de här 27 miljarderna till de här välfärdsområdena och Helsingfors stad med utgångspunkt i olika kriterier. Det finns till exempel ett kriterium som bygger förstås hur många människor som bor i välfärdsområdet, men också många kriterier som bygger på att hur mycket vård människorna i regionerna behöver. Och då har man indikatorer på sjuklighet, men också på vilka diagnoser man har ställt i välfärdsområdet, hur mycket, hur vanligt är det att folk har cancer eller hjärntumörer eller det här hjärt- och kärlsjukdomar. Och allt det här vägs in i en modell som då i grunden innebär att de välfärdsområden där man har en sjukare befolkning som kan tänkas behöva mera vård får mera pengar än de områdena där befolkningen är det här är friskare och borde klara sig med lite mindre vård.
Vilka för- och nackdelar finns det då med det här systemet?
Det rent konkret innebär det ju, och det är ju därför SFP reagerade, att till exempel i västra Finland, Österbotten, Nyland, egentliga Finland, där SFP är starkt, så är befolkningen ganska frisk. Och om man ser på, betonar de här diagnoserna och sjukligheten ganska starkt, så innebär det ju att de här regionerna får mindre pengar. Och till exempel Österbotten har enligt beräkningarna en frisk befolkning men har en ganska hög nivå på vården. Och där tycker då staten att här kunde Österbotten då anpassa det till att befolkningen egentligen inte skulle behöva så mycket vård. Problemet med den här modellen är ju att det är en typ av nollsummespel. Så att om någon region eller något välfärdsområde har indikatorer som visar att de borde få mera pengar, så måste de här pengarna tas från alla andra välfärdsområden eller från de här välfärdsområdena som behöver mindre vård. Så det kan vara ganska tvära kast i den här modellen, och det är ju det som gör den här läget ganska oförutsägbart för välfärdsområdenas beslutsfattare, som det här då får olika prognoser på hur mycket pengar välfärdsområdet får från staten nästa år. Så det här skapar en osäkerhet i regionerna i välfärdsområdena.
Och sen var det då det här med centralisering av tjänsterna, alltså att stänga mindre enheter för att koncentrera så mycket vård som möjligt till större enheter och sjukhus. Enligt Siv är vi i nuläget bara i början av den här förändringen. Det tar länge att rita om de här servicenäten, och många välfärdsområden håller på att utveckla nya verksamhetsformer som kan ta plats i hemmet eller digitalt. Det svåra här enligt Siv är att många upplever det jobbigt när till exempel den egna hälsovårdsstationen stänger. En del av den här centraliseringen görs av ekonomiska skäl, alltså för att spara pengar, men Siv nämner att det finns en annan aspekt i det här också.
Men sen finns det nog också en del centralisering som man kan lite ifrågasätta ur ett sådant här ändamålsenhetsperspektiv. Nu verkar välfärdsområdena ha tagit modell liksom av staten när de styr sin egen verksamhet. Och när man har en stor organisation så måste man ju standardisera. Och nu jobbar man ganska standardiserat och försöker också få in alla enheter i en Excel-fil. Och vi vet ju att förr har ju olika kommuner haft ansvar för dem och jobbat på lite olika sätt. Och man förenhetligar praxis och man förenhetligar rättigheter, och det är helt rätt. Men sen å andra sidan, till exempel när man kommer ut i skärgården så kan man inte jobba till exempel exakt likadant som man kan i centrum av det här Esbo eller Åbo. Utan man måste kanske tänka på lite andra sätt kring servicen. Den här typen av frågor så upprör ju människor för att det här, om man har enheter som har fungerat bra och sen så försöker man få dem att sitta in i samma form. Och det här är kanske en sån här liksom, lite det här oklok centralisering och standardisering som inte ser liksom, att det finns skilda behov i olika delar av området. Vi har också i rubrikerna sett såna här typ nyheter som var för någon vecka sedan att i något välfärdsområde i mellersta Finland så får man inte längre bjuda på kaffe åt sådana som kommer och sjunger och spelar på äldreboenden. Och det är också en sån här väldigt, väldigt strikt tillämpning där man ibland undrar att vara det sunda förnuftet. Och jag skyllar inte på personalen här eller de som leder liksom äldreboendena. De har en stor kostnadspress och de försöker spara in på allt och de vill visa att de gör minsann ingenting onödigt med de offentliga pengarna. Men då blir det sådana här överslag och sådana saker som reagerar folk väldigt kraftigt på. I synnerhet de som är i periferin och som inte har så stort utbud av offentlig service liksom överlag.
Institutet för hälsa och välfärd, THL, går varje år ut med en bedömning av organiseringen av social- och hälsovårdstjänster. En utmaning som THL nämner i den senaste rapporten som kom ut tidigare i veckan är att vi har en åldrande befolkning. Antalet finländare över 85 kommer nästan fördubblas innan år 2040. På samma gång läser jag förvånansvärt nog i nyheterna att speciellt närvårdare går arbetslösa på grund av samarbetsförhandlingar och nedstängningar av mindre enheter ute i välfärdsområdena. Siv, tror du att välfärdsområdena har vad som krävs för att möta den här utmaningen som THL lyfter upp?
Välfärdsområdena håller ju på att omstrukturera sin verksamhet och anpassa den till den här situationen när den här demografiska utvecklingen faktiskt kickar in. Och de här prognoserna i THL:s rapport är ju fram till 2040. Och de här nedskärningarna av personal så gäller ju nu i år och några år framåt. Så tanken är förstås liksom att man bygger om verksamheten. Just nu är ett sådant mellanläge. Säkert när man det här gör sig av med personal för att det här att det är tajt om pengar och man har inte riktigt hittat de här nya formerna. Vi vet att inom några år så kommer en stor del av vårdpersonalen att gå i pension, så det finns ett behov för vårdpersonal också i framtiden. Men det, i grunden finns ju nog en fråga som ingen riktigt svarar på, är ju den här frågan att det löftet till medborgarna om att vilken nivå på det här vård och omsorg kan vi förvänta oss av det allmänna i framtiden. Och det är någonting som lite glida runt som en haltvål i den här diskussionen. Att vi har ganska diffusa löften. Vi har en del lagstiftning när det gäller vårdgarantier, att kötider till exempel, eller hur snabbt man ska få tag på en läkare, eller liksom vad ska uppfyllas för att få en plats på ett effektiverat serviceboende, eller vad det heter. Men i varje fall, väldigt mycket av sådana här är diffusa löften, och ingen vill riktigt ta i den här, att vad kan vi vänta oss av det offentliga i framtiden? Vad ska verksamheten räcka till, och vilken nivå på verksamheten kan vi förvänta oss i välfärdsområdena framtiden? Och den frågan glider lite runt mellan välfärdsområdena och staten. Och vi vet, och det är kanske liksom dags att börja fundera att vad är det här ärliga svaret på det här? Och det finns kanske i den här diskussionen som välfärdsområdena står inför, att man har liksom en lagstadgad skyldighet att ge service åt invånarna och en lagstadgad skyldighet att balansera ekonomin, och vilken av de här vägar tyngt.
Vad tycker du nu, Siv, skulle behövas för att lösa de här problemen och få välfärdsområdena på fötterna igen?
Det här är en väldigt sån här typisk expertkommentar, men det här 3 år är en ganska kort tid när det gäller en jättestor reform som är en av de här största reformerna under det självständiga Finlands historia. När det gäller till exempel kommunsammanslagningar brukar man räkna med att det kan ta upp till 3 mandatperioder, alltså 10-12 år innan en ny modell helt och hållet är på plats. Så vi har kommit en bit på väg med välfärdsområdena, men man har det här på det sättet liksom mycket, mycket kvar att göra när det gäller att omforma de här organisationerna. Men också tänker jag att få människorna att vänja sig vid de här organisationerna. Sen finns det de här liksom inbyggda strukturella problemen, framförallt när det gäller finansieringen. Så de är ganska svårlösta. Jag tror att ingen kommer att säga att vi ska ha en annan modell än välfärdsområdena för att den har kostat så mycket, den här reformen. Men vi har ju säkert en pågående process och vi vet att det redan pågår en diskussion, liksom en beredning om att ändra lite på det här finansieringssystemet för att det kanske är en av de här strukturella faktorerna som finns. Sen finns det ju bakom det här, som jag sa flera gånger, så pågår det ju också väldigt mycket bra arbete med att utveckla verksamhetsformer och att få en dialog med befolkningen. Och nu är det kanske också så att välfärdsområdena ännu känns ganska främmande. Man har ingen personlig relation till dem. Och det leder ju till exempel att man ibland försöker vända sig till kommunerna och se till att kommunerna ska kunna lösa det här, fast kommunerna inte riktigt har någon uppgift ännu mera i social- och hälsovården. Vi har ju till exempel den här ena kommunen, Storå i södra Österbotten, som det här valde att upphandla det här primärvårdsläkartjänster till sin befolkning när det här välfärdsområdet drog in sina. Och det pågår en balansgång mellan där och kanske lite önsketänkande kring att kommunerna skulle nog ändå kunna ta över och ta hand om den här lokala servicen. Och där tänker jag att välfärdsområdena också nog har en viktig uppgift i att visa ett lite mänskligare ansikte, att man får folk man får förtroende för, att man känner igen och att man också där liksom vet att tänker att man är på befolkningens sida. Och den processen har kommit igång, men det här, där tror jag att det ännu finns mycket att göra för att människorna liksom har legitimiteten hos befolkningen skulle stärkas hos välfärdsområdena.
Tack för den här analysen, Siv Sandberg.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Maja Nordman, och kommunforskare på ÅA, Siv Sandberg. Micke Andersén har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.